Vi ska börja hos Lukas i alla fall, i det 24 kapitlet. För det vi ska titta lite grann på just nu, det är frågan om Guds pedagogik. Gud som pedagog. Hur undervisar han oss? Hur fostrar han oss? Lukas 24 och 44. Det är efter uppståndelsen. Jesus har kommit till lärjungarna. Och då står det så här. Och han sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Jesus gör en sammanfattning av skrifterna. Lagen, psalmerna, profeterna, vishetsskrifterna. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att syndernas förlåtelse ska predikas över hela världen. Jag står vad om att om du och jag skulle ha gjort en sammanfattning av det vi kallar gamla testamentet, så hade den sett annorlunda ut. Och Jesus gör nu någonting ganska förvånande. Han öppnar lärjungarnas sinnen så att de förstår skrifterna. Och det är väl någonting som vi också behöver. Annars skulle vi, som sagt, göra en annan sammanfattning av skrifterna. Och det här är ju ganska märkligt med tanke på just Jesu pedagogik. För att om du och jag hade varit rabbiner i Israel på den tiden och samlat en grupp på 12 gubbs, så hade vi nog undervisat dem stenhårt i bibelkunskap från första dagen. Min erfarenhet av lärjungaskolor och bibelskolor av alla slag brukar handla om att inom ett dygn ska alla vara andedöpta och tala i tungor, och sedan så ska alla kunna be på alla möjliga sätt redan inom en vecka, och sen så är det fullt ös. Så icke med Jesus. Han öppnar inte ögonen på lärjungarna för efter uppståndelsen. Det är ju intressant. Då kanske det finns ett hopp både för dig och mig. Det kanske finns en chans för oss som har varit med ett tag och som kanske inte riktigt alla gånger förstår hur Jesus gör sin sammanfattning av Gamla testamentet. Och det finns ju just i Lukas evangelium ett parallellfenomen i 11 kapitlets första vers. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar. Jesus väntar tills det uppstår en önskan. Och så är det ju med Gud. Vi frågar ibland: varför ska vi be till Gud när han ändå vet vad vi behöver? Ja, därför att han vill invänta våra behov. Jag minns en pingstpastor som nu är saligen hemma hos Herren. Han sa det att det fel vi ofta gör i våra kyrkor, det har att göra med det här ordet där Jesus säger att om någon törstar så må han komma till mig och dricka. Vi frågar inte efter om folk törstar eller inte. Vi tar fram slangen och fyller dem med 3 liter vatten. Och det är kanske inte alla som mår så bra av det. Men Jesus väntar alltså tills det uppstår en önskan och ett behov. Vi ska bläddra till Matteus, till det 13:e kapitlet. Och jag börjar med de två första verserna. Matteus 13. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades det så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den, medan allt folket stod på stranden. Ja, han satt, han också undervisade, precis som jag gör nu. Men han var tvungen att låna en båt, han hade ingen egen predikstol. Inte ens en hopfällbar eller uppblåsbar. Det tycker jag är väldigt intressant. Han hade ingenting. Det är Guds pedagogik. Att inte ha någonting. Och jag har ofta funderat på Johannes döparen. Har ni tänkt på det? Han gick ut i öknen och ställde sig och predikade. Och det skulle ju varenda, vad ska vi säga, utvecklingskonsult ha kunnat tala om för honom att där kommer inte någon folk. Det kan du lita på. Istället är det ju så att i våra kyrkor så är vi villiga att göra nästan vad som helst bara folk ska komma innanför dörrarna. De är ju i alla fall inom hörhåll, brukar vi säga. Men vi kanske skulle ställa oss någonstans vid Treriksröset eller så och predika. Det kanske skulle vara något. Vi kan ju inte veta, för vi har aldrig försökt. Men det som är värt något, det ska man ju ändå hantera som om det var värt något. Om vi hanterar vårt eget evangelium som om det skulle, ja, som om firman höll på att gå i konkurs. Allt ska säljas ut, det är total utförsäljning till vrakpriser. Så kanske inte så många respekterar vad vi säger. Men så kommer vi då till den 10:e versen i detta underbara kapitel. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Till den som har ska få, och det är i överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia: även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen, eller hör med öronen, eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Amen säger jag er. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte höra det. Ja, en sån konstig text. Här låter det ju som om Jesus talar i liknelser för att så få som möjligt ska begripa vad han säger. Och det tycker vi är ju inte riktigt vad vi hade väntat oss. Men här finns också det som ibland brukar kallas för andlig kapitalism. Åt den som har skall vara givet, och från den som inte tar skall tagas också det han har. Det är kapitalism. Och nu rör vi oss på det andliga planet, så nu är det andlig kapitalism. Och det kan man ju tycka, det är ju inte rättvist och inte rättfärdigt heller. Hur kan han säga så? Jo, Det är inte så svårt att förstå egentligen. Det står på många ställen i ordspråksboken och vi behöver inte slå upp den nu. Det kan du göra själv ikväll. Att om du förmanar dåren så bara spottar han på dig. Men om du förmanar den vise så blir han ännu visare. Alltså åt den som har ska vara givet helt enkelt därför att han är mottaglig. Han har mycket därför att han redan är mottaglig. Det är det här med tro. Att kunna, att vilja, att förstå, att ta emot. Och det är det vi lite grann ska pejla djupet av den här stunden. Vi förflyttar oss till Gamla testamentet och nu till femte Mosebok 29. Fem Mosebok 29. Ofta när vi talar om gamla förbundet så tänker vi på Sinai berg. Men när man läser Moseböckerna, Toran, så upptäcker man ju att folket gjorde uppror gång på gång och bröt förbundet lite nu och då. Det började med guldkalven, men det var ju inte färdigt med det, utan det blev flera konfrontationer. Och för varje sådan konfrontation så måste ju förbundet förnyas, därför att förbundet var ju brutet. Och Gud är ju kärleken och han ger inte upp. Men till sist när Mose håller sitt avskedstal, kan vi säga. För hela femte Mosebok är ett avskedstal som Mose håller innan folket går in över Jordan in i löfteslandet dit ju Mose inte fick följa med. Och då måste man på nytt förnya förbundet. Och då står det så här, andra versen. Mose kallade samman hela Israel och sa till dem: ni har sett allt vad Herren har gjort inför era ögon i Egyptens land, med farao och alla hans tjänare och hela hans land. De stora prövningar som du med egna ögon har sett, de stora tecknen och undren. Men ännu till denna dag har Herren inte gett er hjärtan till att förstå, ögon till att se och öron till att höra. Men tycker vi, det borde väl Gud omgående ge folket? Nej, det ingår i en del av pedagogiken. På samma sätt som Jesus inte öppnar sinnena på sina lärjungar förrän det mänskligt att döma var för sent. Alltså efter uppståndelsen. Och vi kan sammanfatta det här i en sorts, vad ska jag säga, Guds pedagogiska princip. Han låter oss göra erfarenheten först. Och så ger han den teoretiska undervisningen efteråt när vi missade provet. För det är ett väldigt bra sätt att få folk att lära sig. Man ger dem skrivningen först och så missar man provet. Och sen så får man en föreläsning om vad det var man skulle klarat om man hade klarat provet. Lärjungarna hade ju tänkt att Jesus var försvunnen för alltid när han dog och blev begraven. Och de var ju så sorgsna så de blev ännu mer förvirrade när damerna kom och talade om att han levde. Och när de sen till sist förstod att det faktiskt var sant, så måste de ju ha fått tidernas hjärnskakning. Och det måste ju ha suttit. Och det blev ju också den, vad ska vi säga, den kraft i omvändelsen som sedan fick dem att riskera sina liv. Detsamma gällde ju också Paulus för övrigt. Jesaja ska vi naturligtvis läsa, 6:e kapitlet. Vi börjar i 8:e versen där. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: här är jag, sänd mig. Han sa: gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helad. Då frågade jag: hur länge, Herre? Han svarade: till dess städerna blir öde och ingen bor i dem, husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd. Gud hade alltså inte gett folket öppnade sinnen från början. Och nu till yttermera visso förblindar han folket. Hur gick det till? Jo, Jesaja ger den kunskap om Guds rike som inte kan liknas vid någon annan kunskap. Kunskap kan vara farlig. Det är därför som Paulus säger att han har fått en törntagg för att han ska kunna bära sina övermåttan höga uppenbarelser utan att bli högfärdig. Och vad den törntaggen är, det har vi ju diskuterat i leda, men det spelar ingen roll. Huvudsaken är ju att han hade ett behov av en törntagg. Han behövde en smärta som plockade ner honom, så att han kunde bära den kunskap som var honom anförtrodd. Vi bläddrar några sidor hos Jesaja och kommer till det 29:e kapitlet. Därför där uttalar Jesaja ord med auktoritet som skapar den här förblindelsen i folket. Han inte bara ger kunskap som sådan, utan han uttalar också auktoritativa ord. På samma sätt som när Jesus tilltalar fikonträdet. Det står så här, 9:e versen. Häpna och förundras. Stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin. De raglar, men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: läs detta, så svarar han: jag kan det inte, den är ju förseglad. Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: läs detta, så svarar han: jag kan inte läsa. Herren har sagt: eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Se, Därför ska jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk. Ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas. Herren vill få komma åt sitt folks hjärtan. Det räcker inte med vad munnen säger. Han vill ha våra hjärtan. Och han vill det för att ännu en gång kunna göra underbara ting med Israel. Ännu en gång. Vilken var den första? Jo, det var uttåget ur Egypten, naturligtvis. Men nu ska det göras alltså någonting som är lika storstilat som befrielsen ur slaveriet. Och det handlar inte om slaveriet under yttre politiska makter, utan nu handlar det om slaveriet under de inre krafterna. Man kan ju bli slav under sig själv, som bekant. Och det är ju också ett slaveri, och ett mycket svårare sådant. Men Herren låter en del av kunskapen liksom förflyktigas. Han förblindar folket för att det i sin hjälplöshet ska söka det, den hjälp som folket behöver. Han driver alltså fram ett hjälpbehov på samma sätt som när Jesus inväntar tills lärjungarna ber om undervisning i bönens konst. Det här handlar ju om ögonen. Och du kan läsa Johannesevangeliet och konstatera att det är ögonens evangelium. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Saliga är de som icke se och dock tro. För att nu ta några exempel, vi kan titta på en ytterligare text i Johannes 9 kapitel. Som ju alldeles typiskt handlar om hur Jesus helar en man som var född blind. Så kommer slutklämmen i kapitel 35 versen. Jesus fick höra att de hade drivit bort honom, och när han fann honom sa han: tror du på människosonen? Han svarade: vem är han, herre? Tala om det så att jag kan tro på honom. Jesus sa: du har sett honom. Den som talar med dig, han är det. Då sa mannen: jag tror, herre. Och han tillbad honom. Jesus sa: till en dom har jag kommit i världen, för att de som inte ser skall se, och för att de som ser ska bli blinda. Några fariseer som var med honom hörde detta och sa: inte är väl också vi blinda? Jesus sa: om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser, därför står er synd kvar. Här är också en fråga om vad ögonen kan se. Den som är född på nytt kan se Guds rike. Men helt annorlunda är det med öronen. För skriften handlar ju också mycket om öron. Inte minst just det som en from jude läser varje dag. Femte Mosebok 6. Vi ska läsa 3 och 4 verserna. Du ska lyssna, Israel, och vara noga med att följa dem, alltså buden, för att det må gå dig väl och ni må bli mycket talrika så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig i det land som flödar av mjölk och honung. Och så kommer då den judiska trosbekännelsen: hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Det är skillnad mellan att höra och att lyssna. Och det är ju en skillnad som man lätt förstår ända tills man ska förklara den för någon annan. Men detta med att lyssna, det handlar ju om att på något sätt ödmjuka sig inför den som talar. Och det, då uppstår ett väldigt intressant kraftfält. Jag tror att vi har alla någon erfarenhet av en situation där man varit väldigt frustrerad eller väldigt bekymrad eller väldigt på något annat sätt nere i skoskaften. Och så fanns det någon som ville lyssna. Och vederbörande bara tog in det du sa. Och så hände det någonting med dig. Jag har en liten utklippt serie liggande på min dator hemma. En gammal seriefigur som heter Ferdinand. Han sitter i sitt kontor. Och in kommer en medarbetare och ser så ledsen ut. Och han klagar och Ferdinand, han lyssnar och lyssnar. Och till sist så går vännen glad och lycklig ut ifrån hans kontor. Och Ferdinand sitter där och gråter. Det är ju så det är. Därför att lyssna är något helt annat än att höra, fast man använder samma sinnesorgan. Och den skillnaden kan man inte göra på samma sätt med ögonen. Utan ögonen, de ser och ser. Men öronen, där kan vi bestämma oss för om vi ska lyssna eller om vi bara ska höra på. Och att lyssna är en konst, en svår konst. Därför att den som lyssnar har underordnat sig den som talar. Och blir, som i alla sammanhang där kärleken råder, där blir man sårbar, åtkomlig för utnyttjande. Och på olika sätt man hamnar i ett underläge. Men om du hamnar i ett underläge hos Gud, om du lyssnar till honom, vad händer då? Då vaknar tron. Tron har med öronen att göra. Inte precis de här fysiska öronen, men attityden inför Gud, att lyssna. Vi kan bara ta ett enda exempel. När Paulus skriver full av ursinne och förtvivlan till galaterna: svara mig på en enda sak. Tog ni emot den heliga ande genom att göra laggärningar eller genom att ni lyssnade i tro? Så viktigt är det att vi har den. Alltså, tron är inte att vara spiksäker på någonting. Det är inte att vara att gå som tåget rakt fram på räls. Utan tro är en form av ödmjukhet. Och vi tänker oss att du blir deprimerad. Och du hamnar till sist hos en psykiater. Och då vet väl de flesta av oss att det finns två sorter. Den ena sorten är intresserad av signalsubstanser i hjärnan och skriver ut röda, gröna, blå och violetta tabletter. Och det är absolut inget fel i det. Jag skriver gärna ut psykofarmaka till dem som jag tror kan ha glädje av det. Men sen finns det också de som hellre säger att jag lyssnar. Och det är två skolbildningar inom psykiatrin som har väldigt svårt för att samsas. Debatten blossar upp i Läkartidningen då och då. Det var inte länge sedan de var i luven på varann. Och båda vägarna är naturligtvis både användbara och nyttiga. Och det är inget som hindrar man använder bägge på en gång. Men i det ena fallet så fäster man sig alltså vid personens fysiska uppenbarelse. I det andra fallet så fäster man sig vid personens andliga dimension. Därför att det är ett andligt kraftspel som träder i funktion när man lyssnar. Det som då påverkar och förvandlar människor, förvandlar relationer, förvandlar förhållanden. Det är ett andligt kraftspel. Och Gud använder ju gärna just det här andliga kraftfältet. Vi fäster oss gärna vid det som ögonen ser. Vi längtar efter fler under och tecken. Därför vi tänker att då blir fler människor troende. Jo, det kan väl hända. Men vi ska också minnas berättelsen om den rike mannen och Lazarus när Abraham säger: lyssna det inte till Mose och profeterna, så ska det inte låta omvända sig ens om någon uppstår från de döda. Lyssna till Mose och profeterna. Läser du Bibeln? Studerar du Bibeln? Eller lyssnar du till Bibeln? Alltså, vi har Guds ord. Inte för att vi ska lära oss en massa andliga principer och andliga tekniker, utan för att vi ska förstå vem Gud är. För att komma in i den relation där lyssnandet blir möjligt, där det öppnar sig och vi på så vis kan ta emot hans ande, vilket ju är just vad lyssnandet egentligen innebär. Ett möte mellan den talandes ande och lyssnarens ande. Och det är så intressant det här att om jag vill lära känna dig så finns det ingen annan möjlighet för mig än att fråga. Jag kan inte lägga in dig i någon cyklotron av något slag eller stoppa in dig i någon annan maskin och få ut en lapp där det står vem du är. Det är bara du som kan tala om vem du är. Och jag kan bara ta in det genom att lyssna på vad du säger. Det finns alltså två sorters kunskap. Det ska vi sluta den här timmen med. Det ena kallar vi för vetenskap. Och det handlar om vad ögat ser. Det är synliga processer. Man läser av olika instrument och man tittar på bilder och det fordras ingen som helst ödmjukhet hos den som tar in den kunskapen. En forskare behöver inte vara ett enda dugg ödmjuk. Det vågar jag påstå som har en hel del erfarenhet av akademisk forskning. Att där är det armbågarna som gäller om man ska komma fram till en tjänst som man kan få pension på. Men sen finns det en annan sorts kunskap. Och det är den vi kallar tro. Och den har med lyssnandet att göra. Det är en attitydfråga att lyssna till Gud, att lyssna till människor. Och om du tycker det är svårt att höra vad Gud säger, så kan jag hålla med dig. Jag har i mitt liv bara vid ett par, tre tillfällen hört Herren tala så att jag kan återge dig ord. Men du kan träna dig på dina medmänniskor. Inte så att du behöver sätta tumskruva på dem och tvinga dem att tala, utan du kan ju bara passa på tillfället när någon annan vill få säga något. Så kanske du så småningom får också växa andligen just i detta att lyssna på dina medmänniskor och sedan låta det stanna kvar. Att inte det sipprar ut genom munnen, det är ju det svåraste av allt. Men så är det. Nu är det kaffe på gång. Så att nu bryter vi upp.